Här börjar Kärlekens magiska regler av Alice Hoffman, översatt av Helena Dahlgren, inläst av mig, Moa Gammel, för HarperCollins Nordic. Boken inleds med följande citat: "Det finns inget annat botemedel mot kärlek än att älska mer." Henry David Thoreau. Del 1. Intuition. En gång i tiden, innan hela världen förändrades, var det fullt möjligt att rymma hemifrån, dölja vem man var och ändå passa in i finare sällskap. Barnens mor hade gjort just det. Susanna Van Owens från Boston, en släkt så gammal att varken General Society of Mayflower Descendants eller Daughters of the American Revolution kunde förneka dem tillträde till sina exklusiva klubbar, trots att de nog helst velat stänga dörren i ansiktet på dem och låsa om sig två gånger. Släktens anmoder, Maria Owens, kom till Amerika år 1680 och förblev ett mysterium, till och med för sin egen familj. Ingen visste vem som var far till hennes barn eller hur hon, en ensam kvinna utan några medel att tala om, kunnat låta bygga ett så storslaget hus. Ättlingarna som följde Maria väckte lika många frågor. Äkta maka försvann utan ett spår. Döttrar övergav döttrar. Barn rymde sin väg och sågs aldrig till igen. Släkten Owens var full av exempel på ättlingar som flytt Massachusetts, och Susanna Owens var en av dem. Som ung kvinna hade hon rymt till Paris för att sedan gifta sig och skaffa familj i New York, där hon, för barnens eget bästa, vägrade berätta om deras påbrå, vilket gav dem en sorts krypande misstanke om vilka de egentligen var. Redan från början stod det klart att de inte var som andra barn, så Susanne kände att hon inte hade något val än att sätta upp ett antal regler. Inget promenerande i månsken, inga Ouija-bräden, inga levande ljus, inga röda skor, inga svarta kläder, inga amuletter, inga nattblomstrande blommor, inga romaner om magi, inga katter och inga kråkor. De fick inte gå omkring utan skor och absolut inte ta sig längre än till 14th Street. Men hur mycket Susanna än försökte upprätthålla reglerna så vägrade barnen att följa dem. De insisterade på att vara ovanliga. Äldst var Frances med mjölkvit hy och blodrött hår. Frances som tidigt kunde kommunicera med fåglarna som flockades vid hennes fönster, som om hon kallade på dem när hon ännu låg i sin spjälsäng. Sen kom Bridget som kallades Jet för sina bläcksvarta lockars skull. En flicka lika blyg som hon var vacker, som alltid tycktes veta vad andra tänkte på. Sist kom Vincent, det avgudade yngsta barnet, en överraskning på alla sätt och vis. Den första och enda pojken i familjen. En begåvad musiker som visslade innan han kunde tala, så karismatisk och orädd att hans oroliga mor tog för vana att ha honom i koppel när han var i ettårsåldern, så att han inte skulle rymma. Barnen växte upp snabbt under 1950-talets sista år och deras underliga beteende förstärktes med tiden. De hade inget behov av att leka och visade inget intresse för de andra barnen i lekparken. När föräldrarna hade gått och lagt sig smög de ut genom fönstren på familjens schabbiga townhouse på 89th Street på Upper East Side. De dansade på taket, gled ner för brandtrappor och kom i tiden att vandra runt i Central Park under alla tänkbara tider på dygnet. De skrev med svart bläck på vardagsrumsväggarna, läste varandras tankar och gömde sig i det gamla diskrummet i källaren där deras mor aldrig kunde hitta dem. Som vore det deras plikt bröt de mot reglerna en efter en. Franny bar svart och odlade nattblommande jasmin på fönsterkarmen. Jet läste varenda roman av fantasyförfattaren E. Nesbitt och matade vildkatter i gränderna. Och Vincent började ta sig längre bort från hemmet mot de lägre gatunumren så fort han fyllt 10. Alla tre hade de grå ögonen som var familjens kännetecken, men systrarna var motpoler på alla sätt.